Kapitel 26. Tid att kapitulera. Sidan 342. Län smög ensam genom Esterkärpalatsets korridorer. Han gjorde bruk av hela den skicklighet han förvärvat i stora fördärv. Rundade inte ett hörn utan att först vara säker på att korridoren var tom. Insvept i kordi kunde han nästan känna när någon skulle stiga ut i korridoren bakom honom. Kunde förnimma en annan närvaro som närmade sig och smita utom synhåll genom en öppen dörr eller en valvgång innan vem det nu var han se honom. Han kunde ha varit ett spöke. Anaya och Esne lystrade mer till Erdejens befallningar än till hans nu, som om de trodde att det var malkierisk sed. Det var kanske vad hon hade sagt till dem. Bolen var fortfarande lojal, trodde Län, men förmodligen skulle ingen tjänare i palatset vägra tala om för Erdejen var hon kunde hitta Län. Han trodde att han visste var han var någonstans nu. Trots alla gånger han hade varit här hade han gått vilse två gånger sedan han lämnade sin svit. Och det var bara tack vare sitt lokalsinne han hittat rätt igen. Det kändes idiotiskt att ha svärdet på sig. Stål var inte till någon nytta i den här striden. Men han kände sig naken utan det. Och naken var någonting han inte kunde kosta på sig att vara i striden mot Egein. En plötslig rörelse fick honom att trycka sig platt mot väggen bakom en staty av en kvinna klädd i moln och med famnen full av blommor. Han hann precis. Två kvinnor kom ut från en korsande korridor längre fram och stannade upp för att tala med varandra. Det var Ishell och Marine Aishedain. Han var lika stilla som stenstoden han gömt sig bakom. Rörelser drog till sig blickar. Han tyckte inte om att smyga omkring. Men när Erdejen knutit upp Daorin, som hållit honom fången i två dagar, hade hon sagt att hon snart skulle tillkännage hans stundande äktenskap med Ishell. Bokama hade haft rätt. Erdejen använde hans Daori som tyglar. Enligt seden skulle det mesta av hennes makt över honom försvinna när Ishell hade lagt bandet flätat av hans hår i något skrin, där det inte längre skulle vara någonting annat än ett minne av det förgångna. Men han var övertygad om att Erdejen tänkte använda Ishell själv i dess ställe. Och Ishell skulle samarbeta. Han betvivlade att hon hade den styrka som krävdes för att öppet gå emot sin mor. Det enda man kunde göra när man mötte en motståndare som man inte kunde besegra var att fly, såvida inte ens död skulle tjäna något större syfte. Han ville verkligen fly. Det var bara Bokama som höll honom kvar här. Bokama och en dröm. Marine gjorde en skarp gest, varpå Ishell nickade och skyndade tillbaka samma väg som de hade kommit. Först stod Marine och tittade efter henne med outgrundligt ACD-lugn. Sen följde hon förvånande nog efter, skred över de gröna golvplattorna med en elegans som fick Ishell att verka klumpig. Län ödade ingen tid på att fundera över vad Marine hade i kikaren, lika lite som han hade brytt sig om att undra varför Moraine ville bevaka den andra kvinnan. Den som försökte begripa Aishedairs göromål kunde bli tokig på kuppen. Och Moraine måste verkligen vara en Aishedair. Annars skulle Marine ha jagat henne tjutande genom palatsets korridorer. När han väntat tillräckligt länge för att Ishell och Marine skulle ha hunnit gott och väl utom synhåll, smög han tyst fram och kikade runt hörnet. De var borta båda två, så han hastade vidare. Han brydde sig inte om Aishedair idag. Han måste prata med Bokama. Om drömmar. Om han flydde skulle det bestyda slutet på Erdejens bröllopsplaner. Om han undvek henne tillräckligt länge skulle hon hitta någon annan make till Ishell. Om han flydde skulle det vara slutet på Erdejens dröm om att återerövra Malkier. Stödet för hennes planer skulle dunsta bort som dimma i middagssolen, så snart folk fick veta att han var borta. Om han flydde skulle många drömmar gå om intet. Mannen som hade burit ett spädbarn på sin rygg hade däremot rätt till sina drömmar. Plikten var ett berg, men den som hade det på sina axlar måste bära det. Framför honom låg en bred trappa med stenräcken. Han skulle just börja gå ner för den när han plötsligt föll. Han hann precis göra sig mjuk. Sen studsade han ned för trappstegen, tumlade hals över huvud och landade på stengolvet vid trappans fot med en duns som slog den sista luften ur hans lungor. Svarta fläckar dansade framför hans ögon. Han kämpade för att andas, för att ta sig upp. Tjänare uppenbarade sig som från ingenstans och hjälpte honom på fötter. De utgöt sig över vilken tur han haft som överlevt ett sådant fall och frågade om han ville träffa någon av Eisegerna för att bli helad. Han tittade vimmelkantigt upp för trappan och mumlade någonting, vad som helst som kunde få dem att lämna honom. Det kändes som om han var helt blåslagen, men blåmärken försvann så småningom och det sista han ville nu var att träffa en syster. De flesta skulle ha kämpat emot fallet och haft tur om de bara brutit hälften av benen i kroppen. Det var någonting som hade ryckt undan fötterna under honom där uppe. Någonting som hade knuffat honom i ryggen. Det fanns bara ett svar på vad det kunde ha varit, hur orimligt det än verkade. Han skulle ha märkt om någon varit tillräckligt nära för att röra vid honom. En HD hade försökt döda honom med kraften. Först Mandragoran, en undersättsig man i palatsvaktens gröna rock kom springande och var nära att falla omkull när han bugade innan han riktigt hunnit stanna. Vi har letat efter er överallt, er snåd, flämtade han. Det är er knäckt, Bokama. Kom fort, er snåd. Han kanske fortfarande lever. Län svor och sprang bakom vakten, röt åt honom att raska på. Men han kom för sent. För sent för mannen som hade burit ett spädbarn på sin rygg. För sent för drömmarna. Vakterna som fyllde den trånga passagen från en av övningsgårdarna makade på sig för att släppa igenom Län. Bokama låg framstupa på golvet. Vid hans mun hade en blodpöl bildats. Och runt det osmyckade dolkskaftet som stack upp från hans rygg spred sig en mörk fläck. Hans uppspärrade ögon såg förvånade ut. Län knäböjde vid hans sida, slöt hans ögon och mumlade en bön om att modern skulle sluta honom i den sista omfamningen och hälsa honom välkommen hem. Vem var det som hittade honom? Frågade han. Men hörde knappt när männen runt omkring svarade i mun på varandra. Han hoppades att Bokama skulle återfödas i en värld där gyllene tranan vajade för vinden och de sju tornen stod ointagna. En värld där tusen sjöarna glittrade som ett pärlhalsband under solen. Hur kunde han ha låtit någon komma tillräckligt nära för att göra detta? Bokama kunde känna om någon drog en klinga i hans närhet. Det var bara en sak som var säker. Bokama var död därför att Län hade trasslat in honom i en ACDs ränker. Han steg upp och började springa igen, men inte bort från någonting, mot någon. Och nu struntade han i vem som såg honom. Det dämpade braket när förmakets dörr slogs upp och tjänstekvinnornas bestörta rop fick Moraine att flyga upp från den mjuka länstolen där hon hade suttit och väntat. På vad som helst, utom det här. Hon omfamnade Sidar och skulle just lämna salongen, men hade inte hunnit fram till dörren förrän den for upp. Län skakade av sig de livreklädda kvinnorna som klängde sig fast vid hans armar, stängde dörren i ansiktet på dem och satte ryggen mot den, medan han mötte Moraines förbluffade blick. Hans kantiga ansikte vanpryddes av lila tonande blåmärken och han rörde sig som om han blivit pryglad. Utanför var det tyst. De var övertygade att hon skulle kunna handskas med honom, vad han än hade för avsikter. Det absurda var att hon kom på sig själv med att stå och fingra på kniven som hon hade vid skärpet. Med kraften skulle hon kunna hantera honom som ett litet barn, hur stor han än var. Och likväl, han blängde inte på henne. Det fanns sannligen ingen eld i hans blå ögon nu. Hon ville backa undan från honom. Ingen eld, men en kyla som döden själv. Den svarta rocken med sina vassa, grymma taggar och stränga gyllene blomster klädde honom. Bokama är död med en kniv genom hjärtat, sa han lugnt, och för mindre än en timme sedan försökte någon döda mig med kraften. Först trodde jag att det var Marine, men sist jag såg henne skuggade hon Hysell, och hon skulle inte ha hunnit dit om hon inte såg mig och ville göra sig av med mig. Det är inte många som ser mig när jag inte vill bli sedd, och jag tror inte att hon gjorde det. Alltså återstår du. Moraine gjorde en plågad grimas, och bara delvis på grund av förvissningen i hans röst. Hon borde ha begripit att den enfaldiga flickan skulle gå raka vägen till Marine. Du skulle bli förvånad om du visste hur lite som undgår en syster, sa hon, särskilt om systern i fråga var uppfylld av Sidar. Jag borde kanske inte ha bett Bokama att bevaka Marine. Hon är mycket farlig. Kvinnan var en svart syster, det var hon säker på nu. Om en vanlig Ejshede kom på en man med att snoka kunde hon statuera ett nog så smärtsamt exempel med honom, men hon dödade honom inte. Men vad skulle hon göra med henne? Visshet var inte samma sak som bevis, sannligen inte bevis om den ämligen tronande skulle godta. Och om Shirin själv tillhörde svarta Aya. Men det var ingenting hon kunde göra någonting åt nu. Varför ödade kvinnan tid på Ishell överhuvudtaget? Om du bryr dig om flickan föreslår jag att du letar upp henne så fort som möjligt och håller henne borta från Marine. Län grymtade. Alla Aesir är farliga. Ishell är trygg nog för stunden. Jag såg henne på vägen hit. Hon skyndade iväg någonstans tillsammans med Brys och Dirk. Varför dog Bokama, Ejshede? Vad var det för snara jag lurade honom i för din skull? Moraine gjorde en gest för att tysta honom, och en liten del av henne blev förvånad när han lydde. Resten av henne tänkte frenetiskt. Marine med Ishell, Ishell med Brys och Dirk. Marine hade försökt döda Lan. Plötsligt såg hon ett mönster, helt sammanhängande. Hon begrep det inte, men hyste inga tvivel om att det var verkligt. Dirk sa att du är världens mest tursamme man, sa hon, och böjde sig ivrigt fram mot Lärn. Och för hans skull hoppas jag att han hade rätt. Vart skulle Bruce gå om han ville vara helt ostörd? Någonstans där ingen skulle se eller höra honom. Det måste vara en plats där han skulle känna sig väl till rätta, men avskild. Det finns en lång terrass på palatsets västsida, sa Lan sakta. Sen fortsatte han snabbare. Om Bruce är i fara måste jag larma vakterna. Han hade redan vänt sig om och lagt handen på dörrhandtaget. Nej, sa hon. Hon höll fortfarande kraften och förberedde en väv av luft för den händelse att det skulle bli nödvändigt att hindra honom. Prins Bruce kommer inte att bli glad över att hans vakter kommer instormande ifall Marine bara pratar med honom. Och om hon inte pratar, frågade han uppfordrande. I så fall hinner vi ändå inte larma vakterna, om de nu skulle komma. Vi har inga bevis av något slag mot henne, Lan. Bara misstankar, och det mot en ACDs ord. Han knyckte ilsket på nacken och morrade någonting om Ejshedir som hon valde att inte höra. Hon skulle ha varit tvungen att straffa honom för det, och det hans inte med. För mig till den där terrassen, Lan. Låt en Ejshedir ta hand om en Ejshedir. Och skynda på. Även om Irene överhuvudtaget brydde sig om att prata med Bruce, skulle det knappast bli något långt samtal. Och Lan skyndade. De långa benen rörde sig som blixtar under honom. Hon hade inget annat val än att hissa upp kjolarna och springa efter honom, utan att bry sig om hur tjänarna i korridorerna stirrade och mumlade bestört över hennes blottade strumpor. Hon kunde bara tacka ljuset att hon lyckades hålla jämna steg med honom. Medan hon sprang lät hon sig fyllas av kraften tills dess ljuva sötma var så stark att den gränsade till smärta. Samtidigt försökte hon planera vad hon skulle göra, vad hon kunde göra mot en kvinna som var betydligt starkare än hon. En kvinna som redan varit Eishede i mer än 100 år när Moraines mormors mor föddes. Hon önskade att hon inte varit så rädd. Hon önskade att Shuan varit där. Den vansinniga språngmarschen förde dem genom glittrande salar och längs hallar kantade med statyer. Och plötsligt var de ute i det fria. De hade lämnat palatsets alla ljud bakom sig och befann sig på en lång avsats med stenbalustrad. 20 steg bred och med en hisnande utsikt över stadens tak långt nedanför. Vinden blåste kall och hård och slet i hennes kjolar. Meereen var där, omvärvd av Saidas sken, liksom Briss och Dirick som stod vid balustraden och fåfängt kämpade mot fjättrar och munkavlar av luft. Ishell betraktade prinsen och hans son med rynkade ögonbryn. Och till Moraines förvåning stod Ryan med armarna i kors framför bröstet och blängde längre bort på terrassen. Så han var alltså mörkvän. Och jag kunde knappast få hit först Dirick utan sin far, sa just Iselle gnälligt. Jag har sett till att ingen vet om det, men varför? Moraine vävde en sköld av ande med varenda uns av kraft som hon hade i sig och slungade den mot Meereen. Med ett förtvivlat hopp om att kunna skära av kvinnan från urkällan. Skölden nådde sitt mål och slogs i bitar. Meereen var för stark, höll i för mycket av kraften. Hon visste att hon hade tagit den blå systern, den svarta systern, med överraskning. Men Meereen blinkade inte ens. Du gjorde en god insats när du dödade spionen, Ryan, sa hon lugnt, samtidigt som hon vävde en munkavle av luft som hon tryckte in i Ishells mun och fjättrar som fick flickan att stå alldeles stel och med uppspärrade ögon. Se om du kan göra det av med den yngre av dem den här gången. Du har ju sagt att du är skickligare med svärdet. Plötsligt verkade allting hända på en gång. Ryan rusade mot dem med mörk blick och det pinglade om bjällrorna i hans hår. Län han ett och jämt dra sitt eget svärd i tid för att möta hans angrepp. Och innan det första slaget av stål mot stål han klinga slog Meereen till mot Moraine med samma väv som hon själv hade använt, men starkare. Till sin fasa insåg Moraine att Meereen kanske hade tillräckligt mycket styrka till övers för att skärma av henne. Trots att hon höll så mycket sig där hon kunde. Desperat högg hon till med luft och eld och Meereen stönade till när de avslitna flödena slog tillbaka mot henne. Under det korta ögonblicket försökte Moraine skära av flödena som höll Dirick och de andra fast. Men hennes väv hade inte hunnit nå Meereens förrän Meereen slet av hennes istället. Den här gången lyckades Meereens sköld faktiskt vidröra henne innan hon skar av den. Moraines mage försökte slå knut på sig själv. Du dyker upp på alldeles för många ställen, Moraine, sa Meereen, som om de bara stod och småpratade. Hon såg ut som om det var allt de gjorde. Stillsam, modig och inte det minsta ur balans. Jag är rädd att jag måste fråga dig hur det kommer sig och varför. Moraine lyckades precis hugga av en väv av eld som skulle ha svett kläderna och förmodligen det mesta av huden av henne. Och Meereen log som en road mor över vilka hyss unga kvinnor kunde hitta på. Var inte orolig barn, jag ska hela dig så att du kan svara på mina frågor. Och svara kommer du att göra. Här ute hör ingen dina skrik. Och Moraine närt några kvardröjande tvivel om att Meereen tillhörde svarta Aya, så var de försvunna efter väven av eld. Under de följande ögonblicken fick hon fler bevis. Vävar som fick gnistor att dansa över hennes klänning och håret att stå på ända. Vävar som fick henne att flämta efter luft som plötsligt försvunnit. Vävar som hon inte kände igen, men som säkert skulle ha lämnat henne sargad och sönderbruten om de fått slutas kring henne, om hon inte lyckats skära av dem. Varje gång hon fick tillfälle försökte hon åter och återigen att skära av fjättrarna som höll fast Derek och de andra. Försökte skärma av med Rin eller helt enkelt slå henne medvetslös. Hon visste att hon kämpade för sitt liv. Om den andra kvinnan segrade skulle Moraine dö. Antingen nu eller efter att ha blivit förhörd. Men hon funderade inte ens på att utnyttja den utväg som fanns i ederna som band henne. Hon hade egna frågor att ställa till Marine och kanske hängde världens öde på hennes svar. Olyckligtvis hade hon fullt upp med att försvara sig och var hela tiden på gränsen att misslyckas. Hennes mage hade slagit knut på sig och försökte göra det igen. Trots att Marine höll tre människor fjättrade var hon fortfarande en jämspelt motståndare för Moraine och kanske mer än då. Om bara Lärn kunde distrahera kvinnan. Det räckte med en hastig blick för att inse hur osannolikt det var. Lärn och Ryan dansade genom fäktningsmönstren, gled elegant från den ena ställningen till nästa. Deras klingor var som virvelvindar. Men om det fanns någon skillnad mellan deras färdigheter så var det till Ryans fördel. En solfjäder av blod hade brett ut sig över Lärns ena kind. Moraine kämpade bistert vidare med all sin kraft, använde till och med den koncentration hon skulle ha behövt för att kunna ignorera kylan. Huttrande slog hon till mot Marine, försvarade sig och slog till igen, försvarade sig och slog. Om hon lyckades trötta ut kvinnan eller... Det här tar för lång tid. Eller vad säger du, barn? Sa Marine. Derek svävade upp i luften. Kämpade mot sina osynliga fjättrar medan han drev ut över räcket. Bruce vred på huvudet och följde sin son med blicken medan han förgäves försökte ropa genom munkavlen av luft. Nej, skrek Moraine. Desperat kastade hon ut flöden av luft för att dra pojken tillbaka i säkerhet. Marine högg av dem samtidigt som hon släppte sitt eget grepp om honom. Derek föll med ett tjut och i Moraines huvud exploderade ett vitt ljus. Omtöcknad öppnade hon ögonen medan pojkens allt svagare skrik fortfarande ekade i hennes huvud. Hon låg på rygg på stengolvet och allt snurrade för henne. Innan yrseln gick över var det lika lätt för henne att omfamna Saidar som för en katt att sjunga. Inte för att det spelade någon roll längre. Hon kunde se skölden som Marine hade satt runt henne, och till och med en svagare kvinna skulle kunna hålla kvar en sköld när den väl var på plats. Moraine försökte ställa sig upp, föll tillbaka på rygg, men lyckades ta sig upp på ena armbågen. Det hade bara gått några ögonblick. Lärn och Brian rörde sig fortfarande i sin dödliga dans, ackompanjerad av stålets klang. Bruce var stel, inte bara på grund av fjättrarna, och stirrade på Marine med sådant obevekligt hat att man nästan trodde att han skulle kunna bryta sig lös bara genom kraften i sitt raseri. I käll stod darrande och snyftande och stirrade storökt på platsen där pojken hade fallit, Derek. Moraine tvingade sig att tänka pojkens namn, gjorde en plågad min när hon mindes hans förtjusta leende. Bara några ögonblick. Du klarar dig nog ett tag till, sa Marine och vände sig från henne. Bruce lyftes upp från balkongen. Den undersättsige mannen rörde inte en min utan fortsatte att stirra på Marine med orubbat hat. Moraine kämpade sig upp på knä. Hon kunde inte leda kraften. Hon hade inget mod kvar, ingen styrka, bara beslutsamhet. Bruce svävade ut över räcket. Moraine vacklade upp på fötter. Beslutsamhet. Med samma min av oblandat hat inetsat i sina drag föll Bruce, utan att ge minsta ljud ifrån sig. Det här måste få ett slut. Iselle steg upp i luften, frenetiskt slingrande. Hennes hals spändes i ett försök att skrika genom munkablen. Det måste sluta nu. Med raglande steg tog sig Moraine fram till Marine och drev sin slidkniv i hennes rygg, ända till fästet så att blodet sprutade över hennes händer. De föll tillsammans ner på stenläggningen. Skenet runt Marine slocknade när hon dog och skölden runt Moraine försvann. Ysäle skrek och svajade där Marines fjättrar hade släppt ner henne, uppe på stenbalustraden. Med en kraftansträngning kravlade sig Moraine över Marines lik och fick fatt i en av Ysäles fäktande händer, just som flickans tunna tofflor gled över räcket och ut i tomma luften. Moraine slets med i fallet så att hon hamnade med magen mot balustraden och stirrade ner på flickan som hon höll med sin blodhala hand över ett stup som aldrig verkade ta slut. Moraine förmådde inte göra mer, bara hålla dem kvar där de var. Om hon försökte dra upp flickan skulle de båda ramla ner. Ysäles ansikte var förvridet, läpparna formade i ett skräckslaget grin. Hennes hand gled i Moraines grepp. Moraine tvingade sig att bli lugn, sträckte sig efter urkällan, men misslyckades. Hon var fortfarande omtöcknad, och det blev inte bättre av att titta ner på hustaken långt nedanför. Hon försökte igen, men det var som att försöka skopa upp vatten med spretande fingrar. Men hon skulle rädda en av de tre, även om det var den av dem som förtjänade det minst. Så hon kämpade mot yrseln och försökte få tag i Sidar. Och Ysäles fingrar gled ur hennes blodiga hand. Det enda Moraine kunde göra var att se på när hon föll med ett gällt utdraget tjut. Hon hade fortfarande handen sträckt över huvudet, som om hon trodde att någon kanske skulle kunna rädda henne. En hand drog bort Moraine från räcket. Se aldrig någon dö om du inte måste, sa Lan och ställde henne på fötter. Hans högra arm hängde slapp längs sidan, med ett långt snitt genom den blodindränkta armen och musklerna innanför, och han hade fler sår utöver det fortfarande blödande jacket i pannan. 10 steg bort låg Ryan på rygg och stirrade blint upp i himlen med förvånad uppsyn. En svart dag, muttrade Lan. En svartare har jag aldrig varit med om. Ett ögonblick, sa hon med ostadig röst. Jag är för yr för att gå särskilt långt än. Med skälvande knän stapplade hon bort till Marines lik. Hon skulle inte få några svar. Svarta Aya skulle förbli gömt. Hon böjde sig ner, drog ut sin kniv och torkade av den på förrädarens kjol. Du är kylig du, Aishede, sa Lan tomlöst. Så kylig som jag måste, sa hon. Dyriks skrik gengöd i hennes öron. Ysäles ansikte blev allt mindre under henne. Precis som när hon prövats för sin sjal, så fanns hennes lugn bara på ytan, men hon höll hårt i det. Om hon släppte taget minsta ögonblick skulle hon strax ligga på knä och gråta. Tjuta av sorg. Ryan var tydligen inte bara mörkvän, utan hade dessutom fel. Du var bättre än han. Lan skakade lätt på huvudet. Han var bättre. Men han trodde att jag var färdig med bara en arm. Han har aldrig förstått. Ger upp gör man först när man är död. Moraine nickade. Ge upp först när man är död. Ja. Det tog en liten stund innan hon var tillräckligt klar i huvudet för att omfamna urkällan igen. Hon var tvungen att stå ut med Lans enträgna krav på att få tala om för Chattajanen att Brish och Dyrick var döda, innan hon fick bud om att deras kroppar hade hittats på hustaken. Förståeligt nog verkade han inte lika ivrig att underrätta hennes nåd Ejain om dotterns död. Moraine hade också bråttom, om än inte av samma skäl. Hon borde ha kunnat rädda flickan. Hennes död var Moraines fel, lika mycket som Marines. Hon helade Lan så fort hon förmådde. När de invecklade vävarna av ande, luft och vatten slöt hans sår. Utan att efterlämna några ärr flämtade han häftigt. Men det gav henne ingen tillfredsställelse att han äntligen visat att han var dödlig. Efteråt var han matt, urlakad av både helandet och den hårda striden. Så matt att han måste hämta andan stöd mot stenräcket. Han skulle inte springa iväg på ett tag. Hon måste försäkra sig om att han visste vad han skulle säga, och hon hade fler planer för honom. Försiktigt lyfte hon Marines kropp över räcket med flöden av luft, och lät den sjunka ner en bit nära bergets sten. Sen omvärvde hon den svarta systern med flöden av eld. Lågorna var så heta att det inte uppstod någon rök, bara ett ljussken och ljudet av sten som sprack. Vad? Började Lärn, men ändrade det till: varför gör du så? Hon tillät sig att känna den stigande värmen, heta pustar som kunnat komma från en masugn. Det finns inga bevis på att hon tillhörde svarta Aja, bara på att hon var ACD. Hon grimaserade över vad hon sagt. Vita tornet behövde fortfarande sin rustning av hemligheter, ännu mer än när Melkier dog, men det kunde hon inte säga till honom, inte ännu. Men omnämnandet av svarta Aja fick honom inte ens att blinka. Kanske visste han inte vad uttrycket innebar, men det kunde hon inte förlita sig på. Mannen höll lika hårt på sina tankar som någon syster. Jag kan inte ljuga om det som hände här, men jag kan tiga. Tänker du tiga eller utföra skuggans arbete? Du är en mycket hård kvinna, sa han till sist. Det var det enda svar hon fick, men det räckte. Jag är så hård som jag måste vara, sa hon. Dirics skrik i Shells ansikte. Rhines kropp återstod att ta hand om, liksom blodet på stenläggningen och på deras kläder. Så hård som hon måste vara.